du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. I detta avsnitt introducerar Daniel Johansson evangelietexten för första söndagen i advent. Under adventstiden kommer både julnumret av tidningen Hälsning från församlingsfakulteten och en ny småskrift som Torben Johansson har skrivit. Om du ger en gåva nu under november månad så kommer både småskriften och hälsning att skickas hem till dig i brevlådan utan någon extra kostnad. Information om hur du ger en gåva finner du på hemsidan www.ffg.se. Glöm inte att ange din postadress när du ger din gåva. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
Evangeliet för första söndagen i advent hämtar vi i Matteus 21:1-9. Det är samma evangelium alla årgångar. Vi börjar med grundtexten och i vers 1. Kai elthon eis betfage eis to oroston elajon. Ordagrant, och de kom till Betfage, till Olivberget. Exakt var Betfage låg är inte känt, men Matteus formulering antyder att det låg på Olivberget, på dess östra sluttning. Det tycks som om de två djuren hämtas där, om inte ten komen ten katen antihymon, som betyder byn framför er och som omnämns i vers 2. Om inte det avser en annan by än Betfage. Jesus rider sedan över Olivbergets topp för att komma ner genom Kidrondalen och därefter in i Jerusalem. I vers 2, lyssantes agagetemoj. Här har vi ett particip som följs av imperativ. När det är på det sättet, då har participet imperativisk funktion och kan översättas som imperativ. Lös dem och för dem till mig. Vers 3. Instruktionen Jesus ger de två lärjungarna kan ha två olika betydelse. Och kyrios auton chrejan echei. Auton kan antingen tas som en bestämning till hokyrios eller som objekt till chrejan echei. I det förra fallet betyder satsen deras herre har behov, underförstått av dem. I det senare fallet översätter vi Herren har behov av dem. Vers 4, verbet gegonen är en perfekt. De flesta menar att perfekten här fungerar som en aorist och därför översätter man detta hände. Så i både Bibel 2000 och Folkbibeln. En perfekt avser normalt en händelse i dåtid och med fortgående betydelse. Det är i detta fall ganska svårt att få fram på svenska. Detta har hänt är i alla fall lite bättre än det hände. Man kan ju onekligen säga att det som hände där och då fick konsekvenser som är kännbara än idag. Vi firar ju till exempel första advent en sisådär 1990 år senare. Notera att källan till profetian inte nämns vid namn. Det kan bero på att citatet är från två olika profeter. Inledningen kommer nämligen från Jesaja 62:11, fortsättningen från Zakaria 9. Det i gamla testamentet så vanliga uttrycket Sions dotter omnämns bara här och i parallellstället i Johannes 12:15 i hela Nya testamentet. Vi går till vers 7. Den versen har varit och är alltjämt omdiskuterat. Och det kan man också se i antalet textvarianter som finns där. Och då är inte alla textvarianter upptagna i Nestle Aland. Problemen är att texten kan läsas så att Jesus skulle ha satt sig på båda djuren. Ep etheken ep auton ta himatia. Kai ep kathisen epano auton. De lade på dem mantlar och han satte sig på dem. Det sista, epikathisen, epanoauton, kan förstås på två sätt. Antingen så att Jesus satte sig på båda djuren eller så att Jesus satte sig på mantlarna som lagts på båda djuren. Utifrån sammanhanget är det senare alternativet väl troligare. Både Bibel 2000 och Folkbibeln löser saken genom att inte utsäga vad Jesus satte sig på. Man översätter bara "och han satt upp". Vi går vidare till vers 8 som inleds "hodde pleistos ochlos". Det kan betyda två saker. Antingen "den mycket stora skaran" eller "den större delen av skaran". I det senare fallet så skulle alltså inte hela skaran ha hyllat Jesus. I vers 9 ropar folket evlogomenos hrchomenos en onomati kyrio. Här kan en onomati kyrio gå både med h och hrchomenos, som det gör i de flesta översättningar, och med evlogomenos. Och då får vi översätta antingen "välsignad är han som kom i det Herrens namn" eller "välsignad i Herrens namn är han som kommer". Den senare förståelsen har faktiskt stöd i psalm 118:26, där orden kommer ifrån. För de står i parallellism med "vi välsignar er från Herrens hus". Välsignad i Herrens namn är han som kommer. Frågan är dock om det inte skett en förändring av förståelsen på samma sätt som med Hosianna-ropet, som ursprungligen var ett rop på hjälp men som av allt att döma vid Jesu tid fått funktionen av ett allmänt jubelrop, så som det har i den kristna kyrkan idag. Avsnittet har en enkel struktur. Vers 1 ger oss bakgrundsinformationen. Vers 2 och 3 återger Jesu instruktioner till två lärjungar. Vers 4 och 5 beskriver hur händelsen uppfyller vad profetian utlovat. Och resten återger hur lärjungarna utför Jesu befallning och vad som sker därpå. Titeln Herren återkommer två gånger och binder samman avsnittet. Först i vers 3, Herren behöver åsnan. Och i 9, det är i Herrens namn Jesus hälsas. Texten står i ett nära samband med det Matteus berättar omedelbart innan om hur två blinda vid Jeriko får sin syn. Ett ovanligt stort antal gemensamma ord återfinns i båda berättelserna. De här har jag listat i en handout på vår hemsida under fliken predikoverkstad. Den viktigaste likheten är att de blinda männen två gånger tilltalar Jesus "förbarmade över oss, Herre, Davids son". Titlarna "Davids son" och "Herre" återkommer sedan i folkskarans jubelrop. Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Man dessutom förstår Hosianna-ropet i dess ursprungliga mening "fräls nu", så har vi också en direkt parallell mellan de båda ropen. Berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem för samman en rad teman läsaren tidigare stött på i Matteus evangeliet. Vi kan ju först notera den i Matteus återkommande tematiken hur Jesus uppfyller det som står skrivet. För det andra når Jesus nu Jerusalem, något som han har förutsagt flera gånger med början i kapitel 16, vers 21. För det tredje kallar han sig mild och ödmjuk i hjärtat i 11:29 och nu kommer han som ödmjuk enligt profetian på en åsna. För det fjärde kommer han som kung, något som han hyllade som redan i kapitel 2. För det femte, enligt släkttavlan i kapitel 1, är han Davids son och här hyllas han för första gången som Davids son av en folkmassa. Och för det sjätte och sista, Johannes döparen har två gånger kallat honom den kommande. Dels i kapitel 3 och dels i kapitel 11. Och här kommer nu Jesus som den kommande, den i Herrens namn kommande. Till det här kan vi lägga att Jesus nu offentligt visar sig som Messias, om än inte i ord utan i handling. I kapitel 16 har Petrus bekänt honom som Messias, men Jesus belade honom och de andra lärjungarna med tystnadsplikt vad gällde den saken. Nu bekänns han för första gången av en större skara som Messias. Texten innehåller också begrepp och teman som spelar en stor roll i de följande kapitlerna i Matteus. Alltså de som tar upp Jesu lidandes historia. Men det passar bättre att man tar upp sådana teman i palmsöndagens predikan som utgår från samma händelse. Till sist ska vi notera lite detaljer i texten. Först lägger vi märke till att Matteus inte nämner vilka lärjungar det är som fick Jesu uppdrag att hämta åsnorna. Det har sannolikt att göra med att romarna, när texten började traderas eller skrivs ned, ännu kunde straffa dem som var involverade för uppror. De deltog ju aktivt i en händelse där någon gjorde konungsligt anspråk i den romerske kejsarens ställe. Hokirius auton skejan eschej, de ord som lärjungarna ska säga när de tar djuren, de kan antingen uppfattas som ett lösenord. I så fall skulle Jesus i hemlighet ha förberett sitt intåg med någon förtrogen i den här byn som inte heller säkert vet med namn vad den heter. Eller så kan de uppfattas som ett uttryck för hans allvetande. När Jesus beskrivs som ödmjuk på grekiska pröjs är det samma ord Jesus använder i saligprisningen i kapitel 5. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Inledningen till profetian säger till Sions dotter, förvänta ett svar från folket, och det svaret kommer i form av att folk bereder vägen för Jesus och sedan bryter ut i Hosianna-sången. Den sista detaljen vi noterar är en parallell till Johannes döparens verksamhet. Enligt Matteus 3:3 var han satt till att bereda en väg för Herren. Och så uppfylla profetian i Jesaja kapitel 40 vers 3. Vid intåget i Jerusalem får vi säga att det sker i bokstavlig mening. Notera att Matteus inte nämner några palmkvistar eller viftande med dessa. Istället lägger han enbart fokus på att folket lägger kläder och grenar på vägen framför Jesus. De bereder en väg. När de sedan ropar att den som kommer, vilket är en annan anspelning på Johannes döparens ord om Jesus, den som kommer i Herrens namn, så är det möjligt att vi ska förstå orden så att Jesus inte bara kommer i Herrens namn, i meningen på Guds auktoritet, utan att han bokstavligen kommer med namnet Herren, det vill säga Guds eget namn. För det var ju för Herren, Guds namnet JHVH, omnämns i Jesaja 43, som Johannes döparen skulle bereda väg. I så fall gör texten om Jesu intåg i Jerusalem ett mycket högt kristologiskt anspråk för Jesus. Jesus är både Davids son och den utlovade Herren Gud själv.
Tack för att du har lyssnat. Med det vill vi önska ett gott nytt kyrkoår och välsignelse av adventstiden 2020.